Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
I veckans avsnitt av podden Harrisons dramatiska historia diskuterar Dick och Katarina de svenska medeltida städerna.
Och när nu Sverige ska moderniseras, då använder man stadsgrundande som huvudmedlet. Och det är då som vi hör talas om att Stockholm ens existerar.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Ja, det var när trikoloren hissades i nästa vända land. Och vi har fortfarande kvar de trikolorerna i Tyskland och Frankrike och så vidare. Och Holland, överallt. Och då blev Göteborg en öppen frihandelsstad. Där engelska fartyg kunde gå in och lassa av sina varor. Sen skicka ut dem under svensk flagg och segla till europeiska hamnar. Och det här var ett jäkla smusslande med det här givetvis. Och så länge Sverige formellt var i krig eller var på britternas sida så var det ju inga problem. 1810 så tvingades Sverige in att bli allierad med Frankrike. Men även då när Sverige formellt var i krig med England så fortsatte man. Liksom, det var en enorm smuggling. Britterna hade stora lager ute på öarna i skärgården och så vidare. Och det var brittiska eskader bland annat med Lord Nelsons skepp Victoria låg och kryssade ute vid Vinga för att hindra fransmän att störa detta. Så det smugglades hejvilt. Britterna fortsatte att använda Göteborg. Och det har fortsatt ända fram till slaget vid Waterloo.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Göteborgs historia är berättelsen om ett Sverige som ville öppna upp sig västerut. En väl befäst stad i stormaktens västligaste utpost blev en livsnödvändighet för landet med stormaktsambitioner. Göteborg blev också en stad präglad av sina utländska invånare och rikedom skapat på handel. Nederländare kom att prägla staden under hela 1600-talet. Och redan på 1690-talet fick staden klädestillverkning och blev en ledande stad under frihetstiden. Under 1700-talet dominerade brittiska marknaden staden export. Det blev också Göteborg som det extremt lönsamma Ostindiska kompaniet grundades 1731 som bedrev handel med Kina. Kontinentalblockaden under Napoleonkrigen medförde en intensiv men kort blomstring för Göteborg som blev transithamn för den brittiska handeln på Europa.
Välkommen, ekonomihistoriker Peter Sandberg.
Tackar.
Och journalisten och författaren Thomas Andersson.
Tack så mycket.
Och trots att ni har olika namn så är ni bröder.
Det stämmer det.
Just det. Ni är aktuella med boken Göteborgs historia, Porten mot väst. Vilka städer var det som föregick Göteborg egentligen i den här delen av landet?
Ja, det är en knivig fråga på ett sätt och ganska enkel på ett annat. Man får ta lite från början och så här lite lekfullt så kan man kalla Göta Älvdalen för Sveriges eller Nordens Mesopotamien. Och det är en pretentiös titel givetvis på ett område, men det är så att inte att jordbruket utvecklas här, men städer har kommit och gått. Vi har Lödöse som ligger ganska långt uppströms. Vi har Kungahälla som ligger vid Nordra älv där Göta älv och Nordra älv delas. Sen har vi Nya Lödöse som ligger där Gamlestan ligger idag.
En förort till Göteborg.
Ja, eller en stadsdel får man säga. Där SKF ligger, ett stort industriområde från början. Och så har vi Älvsborgsstaden som låg där Älvsborgsbrons fastlandsfäste är. Och så har vi Karl den IX Göteborg också på Hisingen som ligger på andra sidan, alltså på Hisingssidan där Älvsborgsbron skjuter över älven.
Så det som är det moderna Göteborg idag, det föregicks egentligen av ett antal olika medeltida städer och så?
Ja, det gjorde det. Och man ska inte spekulera så mycket över nationalism man kommer in på tidig medeltid där norska kungar och danska kungar och svenska kungar. Men det är uppenbart har det funnits ett intresseområde att kunna använda älven som utforslingsled för varor från inlandet i Västergötland och Dalsland och Värmland.
Men vad var Kungahälla för stad egentligen?
Ja, det var den första staden som den första staden som växte upp längs Göta älv och Nordra älv, om vi ser det här som en enhet. Mm. Och det ligger alltså...
Vilka år pratar vi om nu?
Nu är vi nere på 1100-talet, tidigt 1100-tal. Och där har vi framförallt en person eller en kung som heter Sigurd, som Snorre skriver om väldigt mycket. Och han var den första europeiska kungen som drog på ett korståg. 1107 så samlade han en flotta i viken, som det heter, och det är det område som ligger mellan Oslo och så vattnet ner mot Bohuslän, som seglade till Jerusalem och var med kung Baldwin den andra att erövra Akko bland annat, från moren eller från muslimerna. Och som tack så fick Sigurd en bit av det heliga korset där Jesus hade varit uppspikad, som i sin tur hade hittats av Konstantin Storens mor Helena på 300-talet. Och han lovade kungen av Jerusalem att denna oerhört dyra och skattbara relik skulle infattas i guld och förvaras i Nidarosdomen i Trondheim. Men det gjorde han inte, utan han residerade i Kungahälla när han kom tillbaka under ett antal år och byggde det heliga korsets kyrka. Och sen några årtionden senare så brände staden utav vänderna, kallas för, och det är nordtyska handelsmän skulle jag tro, liksom någonstans. Och det var ju konkurrensförhållanden. Så brände staden och så föll den i glömska. Den dog inte, men den växte upp, men den fick aldrig dess betydelse igen. Och det som är lite lustigt det här, om man bara förskjuter perspektivet lite grann. Kungahälla, det finns en fantastisk ruinkulle där.
Vi kan bara exakt, vart ligger Kungahälla idag för de som inte vet?
Den ligger vid Nordra älv. Om man är i Kungälv så åker man längs Nordra älv.
En bit norrut ifrån Kungälv.
Ja, just det. Eller väster om Kungälv. Och där låg den stad då som var residensstad för norska kungen under början av 1100-talet. Och där en korsriddare här återvände till. Och vår uppfattning om historien är väldigt nationalistiskt präglad fortfarande. Och då kan man ta som exempel Jan Guillou när han ska skapa en nordisk korsriddare. Så gör han det i Västergötland, Arn. Och det har han full rätt till som skönlitterär författare. Men det är bara några mil till Kungahälla. Och där finns en historia som är helt fantastisk om man nu ska skriva en roman. Och det gör man inte, och det är väl tack vare...
Han kände nog inte till det, eller vad tror du?
Nej, det vet jag inte. Kanske han gör, men det är nog att någonstans i våra bakhuvud så är vi så präglade av nationellt tänkande, nationalistiskt tänkande. Svenskar ska skriva om Sverige och norrmän ska skriva om Norge. Och i och med att Bohuslän blir svenskt på 1600-talet så skriver inte norrmän om detta, och inte svenskar. Mm. Så att det ligger en okänd guldklimp där som man kan förädla.
Och tillägga så här var ju faktiskt att för några år sedan så lades det fram en avhandling på Historiska institutionen i Göteborg där man allt mer kan peka på att en av våra största svenska städer efter Göta älv de facto grundades utav norrmännen. Och det fortfarande kan skapa irritation bland svenska hjärtan.
Att
Lödöse faktiskt var en stad som grundades i den norska intressesfären som inbegrep både Nordre älv och Göta älv. Vi får se hur lång tid detta tar innan det söker sig in i den svenska historieskrivningen. Det är inte lätt att ändra nationella symboler.
Nej, och sen har vi ibland, som jag uppfattar ibland historiker, det finns, jag menar, som vi pratade om innan vi gick in här, jag satt så i poddstudion, så att det finns ju lite de här slitningarna mellan gamla Uppsala och Västergötland. Och det har ju varit en del debatt, vart, det är ju känsligt att snacka om Sveriges vagga har jag märkt.
Det har det varit, och det är kanske inte så mycket den seriösa forskningen tror jag, utan mer snäppet över eller liksom offentligheten med Dag Stålsjö på var det 80-talet.
Han var en tv-producent, va?
Han var inte historiker. Så historiker i sig, och på universiteten tror jag man har gnäbbat så mycket, men det har väldigt ett symbolvärde i Västergötland och Uppland förmodligen, men nog mer hos Västgöta som känner sig lite trampade på sådär, och de första kyrkorna byggdes i Västergöt och så vidare, så tycker man väl att aj, det var nog här vaggan stod. Men vaggan frågan är ju ganska ointressant egentligen.
Det var väl snarare kristnandet som skedde i Västergötland egentligen. Mm. Alltså, medan vi var lite mer hedniska, mer norrut. Ja,
och stadsbildningen kom ju sen runt Mälaren. Det kan man ju inte, även om man skulle vilja, så kan man ju inte förneka detta.
Nej, men bra.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Man måste ju komma ihåg här när man om man ska titta på en karta från, om vi kommer fram då till det egentliga Göteborgs grundande. Om vi tittar på en karta då, så är det ju egentligen bara en liten, vad ska man säga? Ja, det är ett litet fönster upp mot väster. Resten är ju norrut, är det ju i Norge, och söderut så är det Danmark.
Ja.
Men varför grundades Göteborg precis där det gjorde? Och nu pratar vi om det som vi räknar som Göteborg idag.
Ja. Nej, då får vi gå tillbaka till 1602 när hertig Karl, en av Gustav Vasas söner, sedermera Karl den nionde, han ville stärka den svenska statskassan och han ville komma ut på den internationella handeln. Och för att göra detta så ville han ju skaffa de mest professionella tjänstemännen i sin stab, och det var ju holländarna på den tiden. Så att han gjorde ett avtal med holländska handelskompanier helt enkelt, att de skulle få skattefrihet om de kom och byggde en stad tillsammans med svenska staten på det som blev då första Göteborg på Hisingssidan.
Men varför valde man just holländare?
Nej, det var de som ledde den internationella handeln på den tiden. Det var 50-60 år innan britterna började liksom konkurrera ut holländarna ordentligt. Så det var ett sätt att flirta med dåtidens största aktör på världsmarknaden. Och holländarna ville ju ha svenska råvaror som koppar, järn, kära, trävaror, mängder av olika sorters. Som de sen förädlade i sitt båtbyggeri, skeppsbyggeri, och så gick de vidare sen ut på världsmarknaden.
Var det svårt att locka hit dem eller?
Det
vi kan säga att vi sitter i Göteborg just nu här. Vi sitter på bokmässan faktiskt och gör den här intervjun.
Ja, och man hör lite holländska nere då och då. Skrattas till sig. Jag tror inte att det var så svårt. Jag har inte sett några handlingar just om processer när man lockade hit människor. Men de seglade hit, ganska många familjer. Och holländska var ju vid sidan av platttyskan, det officiella språket i Göteborg på den tiden. Mm. Inte svenska.
Mm. Så det var ju egentligen en utländsk stad då i de första decennierna?
Ja.
Eller?
Ja, men det var en ren holländsk stad. Och det är lite spännande också att det här, om man sätter ett internationellt perspektiv, så grundas ju Nya Amsterdam som sen blev New York, och Batavia som nu hette Jakarta på Indonesien. Det var också holländska handelskolonier, och det finns flera andra.
Och de grundades ungefär vid samma tid?
Ja, eller? Det skiljer bara några år emellan. Så det var ett internationellt handelsmönster, alltså det var ett nätverk som holländarna byggde upp.
Mm. Men de lockades ju hit med statsprivilegier då naturligtvis. Men vad, på den här tiden, vad innebar det att man fick statsprivilegier?
Statsprivilegier, det var ju... Ja, det kanske du ska svara på, Peter.
Ja, alltså det var ju rätten att bedriva handel.
Mm.
Det i sig utgår ifrån att de som flyttade hit, det var nog en brokig skara holländare som...
Var det äventyrare, kan man föreställa sig det?
Jag vet inte hur övertydligt det var att gräva kanaler. Många av dem var ju också behjälpliga i själva fysiska uppbyggandet av själva staden. Det var ju ingenjörer från Holland som kunde den här konsten att bygga i oländig, våt sumpmark.
Ja, det var, det var sumpmark här då?
Ja, det var våtmark det där Göteborg ligger idag. Så att det var ett arbete som krävde väldigt stor kunskap när det gäller modern dåtida ingenjörskonst. Så att det var nog en brokig skara holländare som kom hit. Både de som kom hit utav handelsmässiga skäl givetvis. Men också de som kom hit för att vara med och bygga upp den själva staden. Mm.
Men vad tyckte de som de borgarna i Nya Lödöse och sådär, de här städerna? För det fanns, Nya Lödöse fanns vid den här tiden, eller hur?
Det fanns, ja. Det hade Gustav Vasa grundat, eller liksom Vasa 1, eller såg till att den började blomstra.
Den låg ju inte särskilt långt bort ifrån Göteborg då?
Den låg inte särskilt långt bort, och den låg liksom lite sämre till, kan man säga. Och den brändes ju flera upprepade tillfällen av danskarna då, framförallt.
Den var svår att skydda, helt enkelt.
Den var svår att skydda, ja. Så att man vill ju ha ett starkare fäste. Och en sak som är väldigt intressant just när vi har med de här två första städerna som vi inte blandar ihop, det är att vi har Karl IX stad som ligger på Hisingen, som var en holländsk koloni, och sen 1621, när nuvarande Göteborg grundas, ju bara 20 år emellan. Och det spelet som var där, förhandlingarna mellan svenska kungen eller kungamakten, den svenska kungamakten, och holländarna 1602, där var ju svenskarna oerhört ödmjuka. Holländarna fick igenom i stort sett allting. Och så hände någonting, Sverige går in i en stormaktsfas. Så när förhandlingarna inleds runt 1621 inför det statsbrevet, privilegiebrevet, då är kungamakten mycket, mycket kaxigare. Då får holländarna backa på flera punkter. Liksom så. Och det tycker jag är intressant, att det går 20 år så har Sverige börjat klättra upp. Och sen så har vi liksom hela stormaktsperioden efter det.
Mm, mm. Men stämmer det här, det som man liksom säger, att Gustav II Adolf klev upp på något berg och sa att där ska staden ligga? Stämmer det, eller är det bara något så här påhitt efteråt?
Det är nog mest ett påhitt, ja. det skulle jag tro att det är.
Men det var han ändå som bestämde vart den skulle ligga.
Ja, ja. Eller hans administration, och Axel Oxenstierna var också mycket involverad, och hela statsapparaten. Mm. Men oavsett vilket, om han sprang upp på Otterhällan och pekade ut, så var han ju väldigt närvarande.
Ja.
Det var ett projekt, det var det största projektet som Sverige hade börjat.
Det var det största stadsbyggnadsprojektet.
Ja, det var det i särklass. Alltså.
Otterhälla, det är den, om man säger innanför vallgravarna i dagens Göteborg, det är den liksom lilla, vad man kallar den, kulle är kanske för lite, men det är någon slags höjd.
Ja, just det. Det är två höjder, och så skär Kungsgatan rakt igenom den.
Ja, just det.
Så att den är väldigt tydlig då.
Ja. Men hur viktigt var det för kungamakten här att faktiskt kontrollera mynningen av Göta älv?
Ja, givetvis så var det ju av absolut största vikt, för att den internationella handeln västerut, det var ju i väster som vi hade det holländska imperiet, om vi ska kalla det så. Tidigare så hade ju den svenska handeln varit mycket riktad österut. Östersjön och handeln på Östersjön var ju det som hade präglat den svenska internationella handeln. Och kartan hade ritats om, och 1600-talet så var det holländarna och sedan britterna som var de stora handelsnationerna. Och Sverige som råvaruproducent var ju självklart tvungen att ha en effektiv distributionskanal västerut givetvis. Så en distributionskanal i form av en stad som både kan säkra de ekonomiska intressena, men också då att den byggs upp och har mycket tydliga militära funktioner i början på stormaktstiden Sverige. Va?
För det här var en utpräglad militärstad.
Det var det definitivt.
Ja, mer än en del andra städer i det svenska riket vid den här tiden, eller?
Ja, det var det definitivt. Alltså. Jag menar, det var ju, så kan man alltid säga att det var den modernaste militäranläggningen i Europa under sin samtid.
Ja.
Men det är ju alla saker som har byggts precis just då.
Ja.
Men en poäng som man inte får glömma här också, att läget var ju dels att det låg vid Göta älv. Och att man kunde forsla ut varor där. Men det var också det att det låg norr om Öresund.
Mm.
Och det var ett sätt för svenska statsmakten att gå runt den här förtullningen som danska krona gjorde när man seglade med Öresund. Så man ville liksom ha skattefrihet helt enkelt. Och självkontroll över in- och utförsel.
Nej, jag kan ju föreställa mig att danskarna inte var så överförtjusta i det här. För de hade ju bränt föregångarna regelbundet, får vi nästan säga.
Ja, det får man säga. Och det är sådana här krig som vi bortglömde då lite grann, hur danska herrar vandrade upp genom längs åarna från Halland upp mot Västergötland. Mm. Och brände centrala delarna. Det hände vid flera tillfällen. Och det är ju helt bortglömt idag. Det är ingen som tänker på det här längre. Så att det var ju en väldigt fysisk maktkamp runt älvmynningen. Mm. Och om vi backar lite i tiden och går tillbaka till 1300-talet. Och du har Bohus slott eller Bohus fästning. Som var residensslott för norska kungar.
Och till och med det.
Ja, ja, absolut. Och hela Birgitta bodde där långa perioder. Och mm. Hon tillhörde svenska högården exempelvis. Och det kanske var det enda stället i Norden där ridderligt liv fördes på det kontinentala viset.
Mm-hmm. Vad innebar det då, ridderligt liv?
Nej, man hade kontakter västerut och det var hovnarrar och riddarspel och allt det här som vi har liksom i Robin Hood-berättelsen idag. Och att sånt fanns där och kanske inte på så många andra ställen i Norden överhuvudtaget.
Det kom inte längre österut då, i hela riddarlivet då?
Nej, kanske inte så utpräglat som det var där liksom, i alla fall. Och norska kungamakten var ju något tidigare än den svenska också.
Mm. Vi kommer ju komma till det längre fram också, just verkligen hur Göteborg hela tiden har varit riktat västerut kan man väl säga. Och det märker man ju fortfarande idag, om inte annat att så många människor, eller i alla fall hette Glenn i Göteborg. Det finns ju en fotbollsramsa som vi brukar sjunga i Stockholm, att alla heter Glenn som kommer från Göteborg.
Ja, det var ett stort misstag våra föräldrar att inte döpa någon av oss till Glenn i alla fall.
Idag är det väl inte så många som döps till Glenn, eller förmodar.
Är det ingen som heter Glenn längre?
Är det ingen generation? Nu tror jag inte jag anammar det här.
Nej, speciellt det är nog bortglömt. Ja.
Men de invånarna som flyttade in i Göteborg, de var ju holländare. Men det där luckrades väl upp med tiden? Eller vad hände med när åren gick?
Ja, alltså, när vi tittar på Göteborg från grundandet på 1620-talet, så är det framförallt holländare, men också en stor andel tyska och svenskar som bor i staden. Sen så blir det givetvis en migration, framförallt under 1800-talets andra hälft, som gör att mycket svenskar från omlandet söker sig till Göteborg.
Men det är först på 1800-talet
det börjar flytta in svenskar? Nej, det bodde givetvis svenskar i Göteborg innan. Men du har en väldigt stor migration in till städerna, och Göteborg skiljer inte ut sig där på något sätt. Utan där får vi en stor grupp från olika delar av det svenska omlandet. Mm. Men vi ska absolut inte förglömma britterna som är med hela vägen.
Var de med tidigt? Alltså,
ja, inte någon större, vad jag känner till, skotsk-brittisk migration in till Göteborg. Men in på 1700-talet så är de där. Och då dyker de stora handelshusen upp med brittiskt klingande namn. Och de etablerar ju sig delvis kring det ostindiska kompaniet. Men startar också betydande egna handelshus. Och John Hall som exempel är ju en av de här kända handelsmännen, handelssläkterna i Göteborg, som kommer under 1700-talet. Framförallt från Skottland. Jag har diskuterat det många gånger, vad det var som gjorde just att de nätverken i Skottland var så betydelsefulla för Göteborgs del.
Ja, hur kommer det sig att det kom så många från Skottland?
Vi utgår ifrån att det här är släkter som har löpande kontakter med varandra. Mm. Och det erbjuds möjligheter, och på det sättet så är det som ringar på vattnet. Och det är givetvis också det en lokal miljö som gör att man kan söka lyckan i Göteborg, och många britter gjorde faktiskt det. Mm. Och det kommer vi komma kanske lite längre fram till. Mm, mm.
Men det var ju bra att du nämnde Ostindiska kompaniet här. För att vi har diskuterat lite innan podden här att ni var lite ovilliga att ha med Ostindiska kompaniet i den här podden. Och det skulle vara intressant att höra, varför vill ni inte prata om Ostindiska kompaniet?
Därför att Peter är kinkig. Men bortsett från det så är det att Ostindiska kompaniet har fått en oförtjänt stor del i stadens historia. Det är betydelsefullt. Ekonomiskt så betyder det inte speciellt mycket. Sen ska man inte glömma bort att det inte bara ekonomi och sånt här, utan det är också symbolvärde och kontakten västerut och med Kina och så vidare. Att det har blivit en hel mytologisk värld kring detta.
Nej, vi kan bara börja från början. När grundades Ostindiska kompaniet?
1731. Mm.
Och det bildades, var det självklart att det skulle bildas i Göteborg? Hade man inte kunnat bilda det här i Stockholm till exempel?
Det bildades flera olika kompanier, persiska kompanier, så det där fanns många föregångare. Men det var väl att hemmahamnen skulle vara i Göteborg. Det var väldigt uttalat också när Ostindiska kompaniet bildades, så att hemmahamnen var Göteborg.
Men de hade ägare och så i Stockholm?
Ja, de flesta ägarna satt i Stockholm. Det var Skeppsbraden, den framväxande Skeppsbraden som ägde det. Mm. Med familjer i Göteborg också, som Salgren som är känt. Och,
från sjukhuset Salgrenska?
Ja, just det. Han donerade på årsdagen av på 1700-talet, kom inte ihåg exakt nu, när Gustav III kom till stan. Då gjorde Niklas Salgren en stor donation till
ja, det var den tidens PR-arbete.
Ja, det var det.
Ja.
Eller muter eller vad man nu ska säga.
Men ni säger att det inte var så viktigt då som man kanske vill göra gällande Ostindiska kompaniet. Men vad höll de på med egentligen? Vad var de gjorde?
Alltså, mycket av de varor som man åkte ända ner till Kina för att få tag på, det var framförallt te som var den stora produkten.
Och te var någonting som det var inte bara borgarklassen som drack te på den här tiden?
Ja, på den tiden så var det det.
Det var
och det var en väldigt exklusiv produkt. Så att man kan väl säga att det som transporterades tillbaks till Göteborg, i stort sett alltihopa gick på reexport.
Okej, okay, så väldigt... det var inte göteborgarna som drack upp allt
det? Nej, utan det gick vi vidare ner till de engelska auktionerna, framförallt. Mm. Så att det är det vi lutar oss på lite grann. Det är ingen kritik mot Ostindiska kompaniets betydelse för Göteborg per se egentligen. Utan det är bara som Thomas så rätt säger, att den har överdrivit. Så framförallt att det är de ekonomiska aspekterna för Göteborg. Det är klart, det gavs ju arbetstillfällen, det gjorde det ju. Mm. Men det finns ju många andra exempel, framförallt lite senare, som har mycket, mycket större betydelse.
Var det viktigare med manufakturer och så, de här första fabriksliknande organisationer? Var det viktigare än Ostindiska kompaniet egentligen?
Jag skulle definitivt säga det ur en lärdomssynpunkt. Handel, det kunde man kanske, man lär sig ju learning by doing där också givetvis, men manufakturerna kanske inte hade så, det har också dryftats framförallt i ekonomi, bland ekonomihistoriker, rollen av manufakturerna, men det är klart att bygga upp det industriella systemet, så var de enormt viktiga för att få oss att lära sig att bygga upp fabrikssystemet.
Men det påstås ju att Ostindiska kompaniet var det mest lönsamma företaget någonsin, vilket jag ställer mig lite frågande till, för jag såg någon siffra om att de hade en vinstmarginal på 40%. Det är, jag menar, om man tittar, det finns ju bolag idag som har betydligt mer faktiskt, även om det inte är så vanligt. Men på den här tiden var det oerhört mycket, 40%.
Ja, det är oerhört mycket. Och det var ju framförallt vissa resor. Piken för Ostindiska kompaniet var ju andra hälften av 1700-talet fram till någon gång slutet på 1770-talet. Mm. Sen efter det så blev det en kräftgång sagt, och när det lades ner 1831 så fanns det ingenting att hämta där mer egentligen. Och det som också är intressant med Ostindiska kompaniet är ju just det att det var ju oerhört beroende av svenska staten. Var ju beroende av vad engelsmännen sa, vad holländarna sa.
Det var de som bestämde om de fick hålla på.
Jajamän, det var på nåder mycket. Danskarna var mycket större än Sverige, än svenska Ostindiska kompaniet var någonsin. Men det var på nåder. Och som Peter säger, att allt det som importerades hit, göteborgarna eller svensken, nu kanske var en och annan adelsman någonstans utifrån något gott som drack te, men det gick direkt tillbaka till England. Okay. Och att man sätter in Ostindiska kompaniet också i den här merkantilistiska andan. Mm. Vilket innebär då att om en stat ska bli rik så ska den liksom få stora inkomster i guldmynt, men den ska inte ha några utgifter liksom, överhuvudtaget. Så att man ville liksom importera men sen sälja utomlands för att få in de här klingande mynten och lägga i statskassan.
Men jag tänker ändå, man läser om de här, det tog väl över ett år eller ännu längre att ta sig fram och tillbaka till Kina på den här tiden. Det stämmer det, va? Det tog över ett år att ta sig dit. Och vad jag förstått så är det väldigt många som dog, sjömän och så. Man får ju nästan känslan av att det här var farligare än att åka till månen idag. Egentligen.
Nej, det var det alla gånger.
Ja. Men kan inte det här på något sätt ha präglat Göteborg kulturellt? Det blir ju ändå en del människor som åker iväg och åker ända till Kina och faktiskt kommer tillbaka och berättar om det här. Jag kan föreställa mig att det påverkar en stad mer än om man har något lite mer avkrok där det inte kommer så mycket folk som har varit någonstans.
Jo, nej, men det är det säkert. Jag ska inte säga att jag minns Ostindiska kompaniet. Det skulle vara lite överdrivet. Så gammal är jag inte. Men den här sjömansmyten fanns ju när vi var unga, för en kamrat i mig, hans bror, seglade ut med Jonsson Rederiet, kom tillbaka och berättade historier om Sydamerika på ett också så här nästan sagolikt sätt. Så att det är klart att Ostindiska kompaniet måste mentalt betyda en hel del för folket som bodde i Majorna, där de flesta sjöfolken bodde. Det var en enorm kontakt med omvärlden om man jämför med vad de hade i Tidaholm. Det är du givet. Jaha. Så att det har präglat Göteborg som stad, en internationell anda. Man är van vid att människor rör sig. Jag vet ju från ett fartyg som jag skrev en gång en liten novell om, så mönstrade på ganska många bengaler i Indien vid en resa, och det var bara ett tillfälle. Och de måste ju kommit hit och sen har de försvunnit tillbaka igen. Va? Men kanske någon blir kvar, det vet man ju inte. Så att mentalt tror jag att Ostindiska kompaniet betyder mycket mer, och det är väl därför vi har den här överbetoningen, eller den här starka bilden av Ostindiska kompaniet i Göteborg.
Man kan väl säga att nutida Göteborg gärna lyfter fram Ostindiska kompaniet,
ja, man gör det.
Som varumärke, ja. Definitivt. Och det är ju inte så många decennier sedan man sjösatt en kopia utav ett gammalt ostindiskt skepp. Som med syfte givetvis att lyfta fram historien, men också att faktiskt få tillbaka delar utav det hantverk som faktiskt ska krävas för att bygga de här båtarna.
Men ni antyder lite här att det fanns ett antal sådana här kompanier. Jag känner ju själv då bara till, okunnigt nog, Ostindiska kompaniet. Men det fanns ett antal andra. Alltså,
som lades ner i sin malpåse, kan man nästan säga.
Det blev aldrig någonting.
Och alla kompaniers grundidé var ju hur man skulle lura andra nationer på deras möjligheter. Det så kallade persiska kompaniet som var under 1600-talet, eller idén till det var under 1600-talet, slut på 1600-talet. Det var ju liksom att man skulle kunna gå in i persiska hamnar, och i och med att Persien då låg i krig med England, så kunde liksom inte portugisiska fartyg gå in där, och skulle svenska fartyg gå in istället, och så skulle man forsla ut sig. Men dagspolitiska läget ändras ju snabbt, det gör det ju idag också, och mycket faller i glömska och sen glömmer det. Har ingen betydelse längre.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Men vi kanske hoppar lite framåt i tiden till en period då som kanske det vet jag att det har präglat Göteborg. Det var det som ni kallar i er bok Den briljanta tiden, som startar 1807, eller hur? När Napoleon blockerar all handel för britterna mot kontinenten. Hur kom det här att prägla Göteborg?
Ja, det satte outplånliga spår i Göteborg.
Är det här den viktigaste perioden historiskt sett i Göteborg?
Ja, det kanske inte är den viktigaste, men den är viktig, och den är väldigt tydlig hur konjunkturerna går, tycker jag. Att 1806 då, när kontinentalbokalen infördes, som du sa precis, att
Ja, jag sa 1807, men det var 1806.
Alltså. Ja, blockaden kom då med 1807. Ja, det var 1806 var det liksom som de gjorde blockaden. Ja. Men sen så tvingades Ryssland in i, och blockaden gick ut på, som du säger, det var ju Napoleon som ville hindra brittiska väldigt. Han ville ju liksom sticka in kniven i det mest ömma utav allt det brittiska, och det var ju handeln. Mm. Så tanken var att om man blockerar hela kontinenten från brittiska varor så skulle man svälta ut Storbritannien.
För det här var när Napoleon kontrollerade i princip hela kontinentala Europa.
Ja, det var när trikoloren hissades i nästa vända land. Mm. Mm. Och vi har fortfarande kvar de trikolorerna i Tyskland och Frankrike och, så vidare. Holland, överallt. Mm. Och då blev Göteborg en öppen frihandelsstad. Där engelska fartyg kunde gå in och lassa av sina varor. Sen skicka ut dem under svensk flagg och segla till europeiska hamnar. Och det här var ett jäkla smusslande med det här givetvis. Och så länge Sverige formellt var i krig eller var på britternas sida så var det ju inga problem. Men 1710 så tvingas ju Sverige in under...
1810.
För, 1810 menar jag. Så tvingas ju Sverige in att bli allierad med Frankrike. Men även då när Sverige formellt var i krig med England så fortsatte man. Liksom, det var en enorm smuggling. Britterna hade stora lager ute på öarna i skärgården och så vidare. Och det var brittiska eskader bland annat med Lord Nelsons skepp Victoria låg och kryssade ute vid Vinga för att hindra fransmän att störa detta. Så det smugglades hejvilt. Britterna fortsatte att använda Göteborg efter...
Trots att vi låg i krig med dem så utnyttjade de Göteborgs hamn.
Precis. Uh-huh. Och det har fortsatt ända fram till slaget vid Waterloo.
Vilket år var det?
Det är 1715.
1815.
Eller ja, 1815. Uh-huh. 100 år efter hela tiden.
Hur märktes det här i Göteborg? Att den här ökande handeln?
Den briljanta tiden syftar givetvis på kontinentalblockadens effekter. Mm. Alltså det, men vi får inte förglömma att vi hade också en enorm... tillströmning på västkusten som gjorde att den industrin kring sillen med trångkokerier och framförallt var en extremt sektor i tillväxt om vi säger så. Hela Göteborg troligen stank utav detta tran och hela västkusten upp fylldes utav trångkokerier och saltsilterier. Så att på något sätt så sammanföll det här, och det är det som gör att den briljanta tiden blir så briljant.
Så det handlar inte bara om handeln med Storbritannien utan även en högkonjunktur inom sill.
Ja, det sammanfaller här. Och det intressanta är att när det väl faller ihop, eller på att säga, när väl lågkonjunkturen kommer, då sticker sillen också iväg. Och en intressant anledning som vi inte känner till.
Men det måste ju ha blivit stora intäkter för handelshusen under den här perioden, den här korta perioden som det handlar om.
Men vi har ju, som vi tidigare nämnde, John Hall till exempel, som var en av definitivt de rikaste personerna i Sverige den här
tiden.
Vad
gjorde de med sina pengar?
Gunnebo slott är ju ett exempel. Det byggdes ju redan på 1700-talet innan den briljanta tiden. Så den förmögenheten började givetvis skapas långt innan. Men om vi går innanför vallgravarna i Göteborg idag och den stenstaden vi ser. Och man tittar på när grunderna på de här husen som står idag. Så är de allra flesta byggda efter bränderna i början på 1800-talet.
Före var det bara träbyggnader egentligen.
Ja, det stämmer.
Så att det mesta vi ser av det innanför vallgravarna i Göteborg idag, det är från den här perioden alltså.
Definitivt kring hamngatorna och de områdena. Det är hus som byggdes under en väldigt kort, intensiv byggboomperiod. Mm. Och det är klart att det krävdes enorma resurser för att detta var helt andra typer av byggnader än vad som Göteborg hade haft innan generellt sett. Givetvis
en bubbla också, en ekonomisk bubbla.
Var det någon spekulation?
Det var enorma spekulationer.
Vad spekulerade man i då?
Nej, men det var fastigheter, om vi håller oss innanför vallgravarna här, liksom det som är kvar. Så var det, man började bygga huset, belånade man det, så tog man ut, man belånade det belånade. Och så länge det fanns nya pengar att skjuta in så funkar det här systemet. Men då när det helt plötsligt det inte fanns några pengar att få på handeln framförallt liksom. Så jag havererade det här. Och det var ju liksom en som vi hade för några år sedan i världsekonomin, det sprack.
Ja.
Och då sprack det ordentligt också.
Jag vill ändå hålla kvar lite i den briljanta perioden innan jag hoppar vidare. Men märktes det här i societetslivet eller i det kulturella livet i Göteborg att det fanns så mycket pengar här? Liksom? Var det mycket partyn?
Ja, det finns ganska fina skildringar av det här. Och Göteborgs rika borgarklass, som parentes kan man säga att adeln aldrig haft något starkare fäste i Göteborg, utan det har varit rika handelshus som fick influenser från England framförallt, men också Frankrike och Tyskland. Och där finns det väldigt fina skildringar hur damerna i de rikare salongerna här inte pratar svenska, utan man pratar ju franska eller man pratar engelska, och man grät ut i famnen mot någon tjänsteflicka liksom, som kommit från London eller Paris och så vidare. Och det var ju många palatsliknande fastigheter som byggdes också. Mm. Så det var nog ett riktigt partypartandet skulle jag tro under Napoleonkrigen. Det var det.
Mm. Mm. Men sen har vi då slaget vid Waterloo. Och då, nu ska vi komma till det. Vad händer när luften går ur den här?
Ja, det är som över en natt. Då finns det ju ingen som helst anledning längre för brittiska handelsfartyg att sticka över till Göteborg och lasta om.
Då kan de åka direkt.
Då gör man allting i England, så går det direkt. Så som genom ett trollslag så försvann ju...
Men det var från den ena dagen till den andra?
Ja, i stort sett var det.
Uh-huh.
Och vilken effekt det får kan man bara tänka sig. Men när en stad som i förhållande till stor, det var ju Sveriges näst största stad.
Hur många invånare var det här vid den här tiden?
Den ökade ungefär 30...
000 skulle jag tro.
Den ökade 30% drygt under Napoleonkriget. Stan. Så att det var en enorm inflytning till stan också samtidigt. Men framförallt tjänstefolk givet då, och handelshus som flyttade in.
Men du hade en bild av hur var det landshövdingen som gick upp?
Ja, det var landshövdingen som gick upp bedrövad en morgon. Han skriver det själv. Och tittar ut från Otterhällan. Under flera år, nästan decennier, så har det varit hundratals med master som ligger och väntar på, eller fartyg som ligger och väntar på att lossas eller lastas. Och så är allting bara borta. Helt tomt.
Men vad händer med människorna i den här staden då?
Ja.
Ja, om vi tittar på vad som händer kring 1815 fram till 1820 där, så är det ju, alltså, det, som man nämnde förut, så försvann ju också den viktiga utkomsten och arbetstillfällena kring sillindustrin.
Mm, mm. Och, var sillindustrin ännu viktigare egentligen?
Ja, alltså för gemene man, så, alltså arbetstillfällena, och för jordbruket, alltså fisket då, så var det ju en enorm viktig industri. Men den berörde ju inte bara Göteborg på långa vägar, utan den berörde ju hela västkusten upp. Och när sillen valde att flytta tillsammans med britterna, så slog det ju jättehårt mot Göteborgs invånare givetvis. Mm. Inkomsterna sjönk ju, och människor hade inte längre råd att bo kvar inne i staden. Det fanns inga utkomster där, så att många valde att lämna innerstaden.
Vad tog de vägen då?
Många flyttade ut till, liknar vi kåkstäderna, kring Majorna, Mastugget.
Ja. Är det vid den här tiden Majorna uppstår? Eller?
Nej, Majorna uppstår långt tidigare egentligen, men man kan väl säga att för Majorna fanns ju redan kring när Älvsborgs slott etablerades på medeltiden.
Mm.
Så fanns det mindre bebyggelse i Majorna. Men man kan väl säga att Majorna växer under 1700-talet.
Gathemska reservatet.
Gathemska reservatet är ju från 1700-1800-talet, de husen. Men man kan väl säga att Majorna växte som en förstad till Göteborg under hela perioden fram till 1860-talet, när det till slut inte införlivas med Göteborg och man får en stadsplanering utav området. Så det var en riktig, vad ska man säga, brokig, ofta kåkstadsliknande bebyggelse som byggdes upp av människor med bristande eller få resurser givetvis. Så det var ett sätt för människor att klara.
Finns det några vittnesmål då från vanliga här, som kokat tran och sånt, hur de upplevde det här när sillen försvann? Och...
Du menar när industrierna lades ner? Ja. Jag har väl aldrig, själva vittnesmålen har jag väl aldrig tagit del av riktigt så, men effekterna utav arbetslösheten arbetslösheten och migrationen som detta innebar, framförallt ut efter Bohuskusten, att människor var tvungna att söka sin utkomst inom jordbruket igen.
Men man flyttade inte utomlands utan man flyttade till andra delar av Sverige.
Så. Migrationen hade ju inte tagit fart, emigrationen till USA hade ju inte tagit fart så här tidigt. Mm. Så att det var ju kanske inte den självklara lösningen för de flesta, utan det kom ju lite senare in på 1800-talet. Mm.
Men det här påverkade det bara Göteborg egentligen, den här med kontinentalblockaden? Det måste ju ha funnits effekter över andra delar av landet också, det här, eller?
Ja, inte så drastiskt, för det här var ju liksom ett trollslag. Va? Mm. Men det är klart att i förlängning så påverkade det hela nationalekonomin också.
Mm.
Men då när Göteborg gick i stort sett i konkurs så pumpades det in pengar från statsmakten bara för att
få... Man vill ha kvar Göteborg.
Ja, man vill ha kvar Göteborg. Och staden var aldrig hotad, men handelshusen gick i konkurs. Som att det blev en misär som staten var tvungen att fixa till på något sätt. Även om detta var början av 1800-talet.
Fanns ingen skadeglädje i det här då? Folk som har irriterat sig på de här
riktigt. Jo, det är säkert. Det var nog många som pekar finger åt Göteborg. Liksom att lånta fjädrar och ni var kaxiga här och nu blev det så här. Troligen var det så.
Ja. Men det här är ju för tidigt egentligen för att vi ska kunna prata om någon riktig industrialisering. Så att det blir bara ett vakuum här, eller vad, Peter?
Ja, en sak ska vi ju inte förglömma här. Att samtidigt när den briljanta tiden har sin höjdpunkt, om vi säger så, i början på 1800-talet, där, så beslutar man också att Göteborgs försvarsroll måste minskas ner genom att de stora murmassorna som omgärdade staden, man beslöt att detta skulle rivas. Alltså Göteborg som försvarsstad, som militärstad, hade liksom förlorat aktualitet. Det fanns ingen behov av den formen av 1600-tals och 1700-tals konstruktion längre. Så att när väl den briljanta tiden är över och lågkonjunkturen slår till, då har man också börjat rasera murarna. Så att vi kan ju föreställa oss...
Men det här var stora murar då? Hur höga var de? Liksom?
De var inte så höga, men de var väldigt, väldigt breda.
Ja.
Sju meter var de.
Sju meter breda?
Höga.
Så att de präglade stadsbilden? På ett sätt som är svårt att föreställa sig idag.
Mycket svårt att föreställa sig idag. Och tog framförallt en jättestor, som vi idag uppfattar, del av området innanför vallgraven.
Mm.
Som på den tiden var direkt alltså försvarsverk.
Mm.
Det hör vi ju på gatunamnen fortfarande i Göteborg med Vallgatan, Larmgatan och annat. Det är ju delar av den gamla försvarsanläggningen som de gatorna har blivit uppkallade efter. Man kunde inte veta givetvis när man tog de här besluten att det skulle hamna i en extrem lågkonjunktur efter Napoleonkrigen. Så man kan väl säga att den perioden som går fram till mitten på 1800-talet är en period av väldigt, väldigt osäkerhet.
När vi har avbefolkning, antal invånare minskar eller håller det sig konstant?
Nej, man kan väl säga att vi har ett negativt födelsenetto, som det heter fint. Alltså så att det dör fler folk än vad det föds.
Okay.
Så hade vi inte fått en begynnande industrialisering, eller vad man säger, så en omställning av ekonomin och en omställning av det svenska jordbrukssamhället som tryckte på det här, så hade befolkningen i Göteborg faktiskt minskat.
Mm.
Nu ökade den på grund av migrationen in till staden, och det är ju inget unikt. Det är ju fortfarande så att Göteborg idag ökar ju faktiskt på grund av att vi har inflyttning. Annars hade vi kanske... också haft eller stått mycket mer stagnerande när det gäller befolkningen.
Men när tar egentligen industrialiseringen fart, Peter?
Man ska väl säga att den tar fart kring 1840-talet.
Det är ganska tidigt, är det inte det? Ur svenska mått sett.
Ja, alltså vi har ju redan på 1820-talet eller 1810-talet så etableras ju ett av de första, eller det första ångdrivna sockerbruket ute vid Klippan i Majorna. Det finns ju alltid att man vill lyfta fram någonting som var först i Sverige. Jag vill inte säga att det var först, men det var ett av bland de första.
Är det det som är vid bron, Novotel?
Precis. Ja. En del var ett porterbryggeri och en annan del var då ett sockerbruk.
Vid Älvsborgsbrons
fot. Så att industrialismen symboliskt sett tar ju fart någon gång där mellan 1820 och 1840. Men den får ju inte långtgående effekter för den senare.
Det är få människor som jobbar
inom det. Det är fortfarande hantverket som är, och lång tid framöver, som är ett dominerande inslag. Men vi har ju en växelverkan här. Jordbruket i Sverige börjar ju omställas. Vi får rationellare sätt att bearbeta våran jord. Vilket gör att allt fler människor blir överflödiga på den svenska landsbygden. Och de söker ju sin utkomst till de växande städerna. Och det här är ju inte Göteborg unikt på något sätt. Det är ju Norrköping och det är Malmö och det är Stockholm bland annat. Men Göteborg lyckas genom att vi har... Vi ska inte överdriva de brittiska entreprenörernas roll, men de var väldigt, väldigt viktiga i att sprida hit innovationer, att sprida hit det fabrikssystemet.
Det finns en sån koppling att det är många skottar och kanske engelsmän också som bosätter sig här.
De bodde ju här redan innan, många av dem, i alla fall familjerna hade ju redan varit
där. De hade kvar sina länkar till ursprungliga
hemlandet. De hade definitivt kvar sina länkar och de ringde på, höll jag på att säga, telegrafen, den fanns inte än. Men när väl man såg att industrialismen började gry, det är alltid svårt att liksom peka på hönan eller ägget här, om det var migration från landsbygden eller om det var innovationerna som styrde det. Men sammanfattande av det här, så kan vi se att den brittiska migrationen från 1830-1840-talet blir väldigt, väldigt tydlig.
Så de kommer, det är i den perioden som engelsmän börjar flytta in i större skala? Då,
större skala, det är ingen jättegrupp i Göteborg. Nej.
Det är liten eller?
Det finns både de som är tydliga handelsmän, men det är också en grupp av ingenjörer och tekniker. Mm. Och där har vi ju framförallt familjen Gibson och familjen Keeler som är tidiga i att, man kan väl säga på 1840-talet, 1830-talet redan, bygger upp industrier i Göteborgs omnejd. Inne vid det som heter Sågatan idag, där Karl Johans kyrka ligger, där låg ju ett av deras första textilindustrier. Även ute i Jonsered och upp ut efter Partille hade de intressen. Mm. Så att Keeler och Gibson som kompanjoner kompletterar varandra och de speglar ganska tydligt vad britterna var här för. Den ene var tydlig handelsman och den andra var ingenjör.
Men om vi jämför Göteborg då med, som boende i Stockholm älskar att göra sådana jämförelser. Hur såg det ut i Stockholm i den här tiden? Var det samma typ av industrialism som växte fram eller låg Stockholm lite efter? Eller?
Jag skulle inte säga att Stockholm låg efter på något sätt här. Stockholm var ju också givetvis influerat utav de omställningarna som skedde ute i omvärlden. Nu var det ju så att det var ju Storbritannien som var ledande inom den industriella revolutionen. Mm. Det var ju stormakten i världen, både inom handel och industri. Mm. Så att våra närhet, alltså Göteborg västerut, gynnade ju Göteborg på detta sätt givetvis.
För hur lång tid tog det att segla mellan Storbritannien och Göteborg på den här tiden? Det kan inte ha tagit sådär hemskt lång tid.
Nej, alltså det kan inte röra sig om, säg ett par, tre dygn kanske, kan tänka mig. Och framförallt om du seglar uppifrån Skottland, då är du ännu närmare Göteborg än vad du är nere från södra England.
Så att, rent geografiskt är det inte så onaturligt egentligen att skottar var en viktig del av
absolut
det.
Inte, absolut inte. Och man kan ju se att under den här perioden så kommer ju många av de här namnen som du var inne på för Dixon, flera, Barclay hade ju varit redan inne på 1700-talet. Alltså många av de här familjerna hade redan etablerats med handelshus. Carnegie var ett stort handelshus, varav en av sönerna är ju den som etablerar sockerbruket som aktiebolag på 1830-talet. Sockerbruket hade ju gått i konkurs nere vid Klippan. Och det var en tysk som hade lett det. Han hette Lawrence, Abraham Lawrence. Men hade de facto letts av en engelsman som hette Nonnen. Och Nonnen har ju gått, kommer man ihåg i Göteborg utifrån framförallt, att hans intresse av Lisebergs gamla landeri, där hans systrar, eller ja, de i alla fall, jag vet inte om de var syster, men de var i alla fall på rakstigande ledsläkt med honom, bodde ända in på början på 1900-talet.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ett landeri, vad är det för något?
Det ska Thomas få berätta om.
Uh-huh. Landeri, det är lite som, det heter väl Malmgården heter det, i Stockholmsområdet. Uh-huh. Det var herrgårdar som växte upp strax utanför stan, där det rika borgerskapet byggde sig i små landställen. Från början var detta...
Så, du menar att Liseberg idag, det var typ lantlig liksom, sommarstuga i princip?
Ja, i stort sett kan man säga så. Du har huvudrestaurangen, eller restaurangen på Liseberg, det är gamla landeriet, alltså gamla herrgårdsbyggnaden. Från början var det ett sätt att effektivisera jordbruket också i Sverige. Mark delades ut till framförallt holländska bönder, och nu är vi tillbaka på 1600-talet, för att få in moderna bruksmetoder. Och så fick man till låns, eller man skrev kontrakt med stan på något sätt, liksom hur många år man skulle få det. Så det blev inte privat ägt, utan det var ju stan fortfarande som ägde det. Men så byggdes det upp sådana här herrgårdar runt om, och de kallas för landerier just här i Göteborg.
Men när industrialismen, när kan man säga att det låter som vi pratar lite om någon slags förstadie egentligen här i början på 1800-talet. När kan vi säga att, liksom, att det är fullt utvecklad industrialism?
Jag skulle nog säga där att vi pratar 1860-tal, 1850-1860-tal. Fullt utvecklad blir den ju egentligen först när vi går över till 1900-talet. Det är ju då för perioden innan första världskriget där Göteborg utvecklas som allra starkast industriellt. Och likt andra delar av världen så är det framförallt först textilindustrin som banar vägen. Och det är där det är så intressant att se att man, de britterna som är med och hjälper till att starta upp den här industrin, de behöver på något sätt äga den. Rosenlunds fabriker till exempel, nere vid, där Fiskekyrkan ungefär ligger idag, ägdes ut av svenska intressen. Men det var Kieler i egenskap av ingenjör som kunde tekniken och visste hur man kunde få tag i tekniken. För att det var ju många patent som inte skulle få lämna de brittiska öarna som de facto kom hit.
Och, på olagliga vägar?
Ja, alltså industrispionage kan man väl kalla det. Men här hade du ett effektivt alltså släktskap. Så att det var en väldigt, väldigt viktig faktor kring att man kunde bygga upp en konkurrenskraftig industri som kunde hävda sig på hemmamarknaden. För att under den här perioden så var ju industrin, de varorna som tillverkades var ju framförallt för en växande hemmamarknad. Göteborg som exportstad får du vänta på flera decennier innan det blir viktigt.
Blir det samma, man läser om den tidiga industrialismen i städer som Manchester och så, det är ju fruktansvärda förhållanden och folk, jag menar medellivslängden var ju, ja det var väl inte ens 30 år alltså när det var som värst i de där områdena. Blir det likadant i Göteborg vid den här tiden eller är det lite mildare typ av industrialisering kanske?
Vi var ju inne förut på att Göteborg hade förlorat sin funktion som fästningsstad. Och när man har rivit murarna så är det ju framförallt på de här tomterna som då står lediga helt plötsligt. Det är där de industrierna närmast Göteborg anläggs. Annars är det ju hantverket som präglar innerstan, och jag skulle inte säga att den här liknelsen med Manchester, då ska vi nog ge oss upp åt Mölndalsån och till Mölndal, som är en jätteliten ort, och du har givetvis inte samma dignitet som de brittiska stora industristäderna. Men där lyfter man fram miljöproblem och arbetsmiljöproblem på ett mycket tydligare sätt än vad man gjorde in i Göteborg. Göteborg var en stinkhål, alltså man var nog ganska van vid att det luktade illa och det var mörkt. Industrin i sig gjorde ju inte speciellt stort avtryck in i själva staden.
Utan den placerades i staden kanske.
Ja, så kan man, och alltså man får ju, man blir många delar av Sverige så etablerades ju industrin till att börja med där energin fanns. Ångkraften kom ju tidigt på 1800-talet, men det var ju fortfarande mer effektivt att använda vattenkraften, och då var ju Mölndal och Jonsered och andra områden där du hade den energin att tillgå inom Vattenfall avgörande. Vi hade ju ett litet fall vid dagens Drottningtorg som man faktiskt utnyttjade för energi. Det ligger ju en sluss där idag mellan Fattighusån när den går in i våran kanal eller vallgrav. Så att jämförelse med Manchester skulle nog inte hålla. Göteborg blir en industristad men är fortfarande också en väldigt, väldigt viktig handelsstad. Så att kanske Liverpool.
Jag tänker idag är ju, som man, Göteborg är ju mycket, jag menar man vet Volvo kommer härifrån, SKF. De varumärkena som vi förknippar Göteborg med idag, när kom de egentligen?
Ja, alltså snillindustrierna är ju en utav de som lyfts fram, framförallt när det gäller SKF. Alltså kullager och tillverkning av kullager. Och då är du inne i början på 1900-talet, 1907 grundades ju SKF. Så att de här stora multinationella företagen kommer egentligen inte på 1800-talet. Det gör det på andra delar. Alltså där är ju Stockholm tidigare än vad Göteborg är. Men när det väl händer någonting i Göteborg där så gör det med råge. Och för Volvos del så är det ju intressen från SKF som ligger bakom etableringen av Volvo. Och då är vi inne på sent 1920-tal när Volvo grundas i väldigt liten skala egentligen. Så Volvo som viktig industrifaktor och sysselsättningsmotor i Göteborgs industri är ju egentligen först efter andra världskriget där det får en enorm betydelse.
Men det är aldrig, jag tänker, det är en konstig jämförelse jag kanske gör, men jag tänker på Ryssland där man valde att flytta huvudstaden från Moskva till Sankt Petersburg just för att öppna upp sig mot väst. Jag misstänker att några sådana tankar var aldrig på gång i Sverige, eller?
Det finns lite spekulation över att eventuellt Karl den tionde som dog i Göteborg faktiskt 1660 av en kraftig förkylning efter han kom tillbaka från tåget över bälten. Så sammankallar en riksdag här i Göteborg.
Det har varit riksdagar i Göteborg.
Ja, 1660 hölls en riksdag och då samlades de här. Och då kom ju kungen, ledningen direkt ifrån Danmark, och Danmark var på fallrepet. Och där finns lite spekulation att Karl X ska ha lekt med tanken att fylla igen stora lilla bälten, gräva en kanal genom landet så att man kunde forsla ut Östersjögodset genom den här kanalen till Göteborg, så skulle Göteborg bli huvudstad. Men om det var hjärnspöken i kungens huvud eller om det faktiskt finns liksom reella planer på det, det vet jag inte, men det sägs att det har spekulerats lite och sånt där.
Ja. Men sen, jag menar, hela tyngdpunkten på Sverige som land försvinner när vi förlorar Finland 1809. Så någonstans kan man ju säga, då förskjuts ju hela tyngdpunkten västerut. Men det där påverkar aldrig Göteborg, eller?
Alltså, vi får ju se Göteborg ett internationellt och ett nationellt sammanhang här. Så att det skulle vara, givetvis så var ju handeln västerut helt avgörande, men tittar vi på den industriella utvecklingen i Sverige så sker den ju både österut och västerut och söderut. Och Göteborg var ju relativt sent jämfört med Norrköping till exempel att växa till en väldigt viktig ett textilort. Okay. Det var ju Norrköping tidigare, så sen har vi Borås som var en av de riktigt stora textilorterna. Så att Göteborg drog givetvis nytta av sin position som en nav i ett handelsnätverk. Och det var ju givetvis att det fanns ju fördelar att etablera industrierna i Göteborg där faktiskt marknaden fanns.
Men Göteborg var ända sedan i princip sedan grundades så var Göteborg nummer två hela tiden i Sverige, eller? Eller var det?
Ja, det, ja. Det kan man
ja, det ska man säga. Inte ens när det kollapsade där på början på 1800-talet så tappar man den positionen. Nej.
Och det är ju en lågkonjunktur över hela Sverige under den perioden. Den slår ju framförallt riktigt hårt mot Göteborg eftersom de hade, vi hade den briljanta tiden innan och den här otroligt betydelsefulla sillindustrin. Mm. Så att den här första halvan av 1800-talet har nästan på något sätt glömts bort i vår historia. Så det är någonting man väldigt, väldigt sällan pratar om.
Varför tror ni det?
Eftersom det var en period av lågkonjunktur, men samtidigt så är det en period där det som sedan skulle komma formas. Mm. På denna tiden som du har många av de här entreprenörerna, många av de här brittiska företagarna framförallt, det är då de börjar i mindre skala och det slår ut, får sitt genombrott först efter mitten på 1800-talet kan man säga. Och det har ju givetvis med de institutionella förändringarna som sker i hela vår omvärld, men framförallt avregleringar av den svenska ekonomin som sker från 1850 och 1860-talet. Du får näringsfrihetsförordningen. Det gamla skråväsendet avvecklas ju kring 1850, vilket öppnar upp för nya aktörer att ta del av en växande världshandel. Och britterna, återigen, är ju den stora aktören på världsmarknaden där svenska protektionistiska ideal, vi var inne förut på merkantilismen och den var väldigt stark under första halvan av 1800-talet fortfarande. Men för att kunna ta del av den växande världshandeln och vara en någorlunda betydelsefull spelare på den så var man tvungen också att försöka ställa om den svenska ekonomiska politiken till en mer frihandelsvänlig politik. Och det innebar ju också givetvis att man öppnade upp för konkurrens utifrån. Mm. Så den svenska industrin var ju tvungen att utifrån sin tidigare ganska konkurrenskraftigt alltså monopolställning så stod man helt plötsligt inför en internationell konkurrens.
Men man klarade av den konkurrensen?
Det gjorde man med råge skulle jag vilja säga eftersom man, det fanns ju lågkonjunkturer under andra halvan av 1800-talet givetvis som de tenderar ju att komma i cykler. Men Göteborg rider ju in under perioden innan första världskriget som definitivt den mest betydelsefulla industristaden i Göteborg. Och då ser vi också fröet till det som verkligen skulle betyda mycket för Göteborg och Göteborgs varumärke om vi säger så. Det är ju varvsindustrin när den etableras.
Och den etableras vilken?
Man kan väl säga att vi har ju haft skeppsbyggerier, vi har haft, så det hör man ju på Nya Varvet och där byggde de sig aldrig några skepp, men vi hade ju mindre Amiralitetsvarvet och Kustens Varv ute västerut. Men det var ju inga stora aktörer, det var ju framförallt vad den egna marknaden behövde, efterfrågan. Utan det är när Göteborgs mekaniska verkstad etableras utav Kieler från Skottland, en utav Jonsson och Kieler, eller Gibson och Kieler. Det är ju han som etablerar Göteborgs mekaniska verkstad på sent 40-tal. Till att börja med så är det ju en salig blandning utav olika produkter som erbjuds. Men efter konkursen och det omvandlas till aktiebolag så blir skeppsbyggeriet allt viktigare och till slut så växer företaget ur sin kostym på Göteborgssidan så man flyttar över och öppnar upp Götaverken på andra sidan Hisingen.
Om vi ska liksom knyta ihop säcken lite här, jag tänker, jag uppfattar ju fortfarande Göteborg som en stad präglad av sin industri på ett helt annat sätt än Stockholm faktiskt. Hur kommer det sig att Göteborg, är det för att det inte är liksom rikets huvudstad som gör att den är mer präglad av sin industri egentligen än av tjänster? Och
sånt? Kan vi spela in lite grann tror jag. Och man backar lite grann och ser när Göteborg har haft sina riktiga pikar. Det är ju när övriga världen är i krig. Det är så va? Och det drabbar ju hela världen. Men sen har det slumpats också att Sverige inte varit i krig sen Finland slets ur bröstet. och den här briljanta perioden är den första. Sen kommer första världskriget där svensk industri liksom bara kan pumpa ut. Efter andra världskriget svensk industri kan pumpa ut. Och i båda de här fallen så har Göteborg
med varvsindustrin i spetsen, men också annan mekanisk industri, liksom blivit världsledande. Därför att under första världskriget fanns det en marknad som skulle mättas. Och efter andra världskriget var Göteborg inte sönderbombat, utan kunde liksom starta upp direkt. Va? Och det var kanske inte så smickrande, men så ser verkligheten ut. Och det tror jag har påverkat Göteborg väldigt mycket, att man inte legat i direkt i krig. Ja, Sverige inte legat direkt i krig, utan det har fått utvecklas successivt hela tiden. Och även på 1800-talet så har man Krimkriget i mitten av 1800-talet.
Och även det påverkat Göteborg.
Ja, det utgår från att det gjorde att produktionen ökar. Och sen får man inte glömma det här att det som har varit viktigast i Göteborg under alla århundraden, det är ju järnhandeln, när vi kom till handel. Mm. Och det är att man forslar ner järnet från bruken upp i Värmland och inlandet.
Mm.
Och det är ju järnexporten som engelsmännen till att börja med under 1700- och även under 1800-talet vill ha. Det är ju svenskt järn.
Mm.
Och sen börjar man förädla det själv. Och det kan vara en anledning att järnet stannar kvar. Från att gå från att vara ett rent råvaruproducerande land, så blir Sverige ett förädlat, att man förädlar materian själv här. Mm. Och så växer den mekaniska verksamheten, verkstadsarbetet igång.
Men ett stort tack, Peter Sandberg.
Tack.
Och Thomas Andersson.
Tack.
Och tack för att ni lyssnat. Och så vill vi tacka bokförlaget Historiska Media som gör den här podden möjlig.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.